This is a call from an inmate at Kriminalvården. To accept, press hash.
Hallå, Hax.
Hallå, hallå. Guten Tag.
Det är fredagen den 9 februari 2018. Det är det 67:e avsnittet av 5 juli-podden. Jag heter Carl Andersson och med mig på telefon har jag Henrik Hax Alexandersson. Hur är läget?
Jo, knallar och går. Vi har ätit falukorv och så att det mäter sig inte med den tyska korven.
Börjar du tröttna på att sitta inne?
Man vänjer sig. Man glömmer bort att det är ett fängelse.
Är det lite grann som att ligga i lumpen, eller? Om det nu är någon som kan relatera till det.
Nej, gruppboende skulle jag säga.
Vad gör du om dagarna?
Om morgnarna så går jag omkring och städar i korridoren.
Är det din uppgift på fängelset?
Just det. Den är nu skinande blank. Och möjligtvis är jag något överpedantisk. Och på eftermiddagarna läser jag tyska.
Jaha, är det någon kurs då eller?
Ja, det är gymnasietyskan jag tänkte jag skulle läsa in.
Men läser du på egen hand eller är det lektioner?
Ja, det beror på hur man ser det. Det finns någon distanslärare som sitter i Göteborg som man pratar med i telefon en gång i veckan. Mm. Och i övrigt så har man lärobok och tjock grammatika och tjock ordbok att tillgå. Och så sitter man och jobbar med det. Och det verkar ju gå rätt bra.
Jag ska skicka dig någon tysk bok. Jag undrar om inte något av Kafka skulle vara bra. För att, men jag skämtar inte, tror det eller ej, så Kafka skriver väldigt lätt prosa. Ja. Till skillnad från Thomas Mann till exempel.
Ja, men det låter bra.
Mm. Får ni se filmer och sådär, eller får ni titta på tv?
Ja, jag har ju tv och radio och tidningar här. Men som sagt, där får man inte veta någonting. Så jag driver nu en process här för att få tillgång till riksdagens, regeringens, Europaparlamentets och EU-kommissionens hemsidor.
Just det har vi ju följt. Och hur har det gått med det?
Ja, först sa anstalten nej, och sen så sa kriminalvårdens högkvarter nej, och nu har förvaltningsrätten sagt nej, så nu tänker jag gå till kammarrätten.
Aha. Nu ska vi se hur det funkar. I vanliga domstolsväsendet så att säga, så är det tingsrätt, hovrätt och högsta domstol.
Just det.
Men här är det alltså förvaltningsrätt.
Förvaltningsrätt, kammarrätt, och sen tror jag att den översta numera heter högsta förvaltningsdomstolen.
Vad är skillnaden mellan de systemen?
Ja, det här är ju, alltså tingsrätten har ju hand om kriminalmål och civilmål. Förvaltningsdomstolarna har ju hand om ärenden som rör hur den offentliga förvaltningen sköter sig, alltså mot staten.
Aha, okej. Okay. Så om man har ett problem med en myndighet, då tas det upp i förvaltningsdomstolen?
Ja, om man vill överklaga en myndighetsbeslut, då går man oftast till förvaltningsrätten.
Mm. Och förvaltningsrätterna, det finns en massa olika över hela landet då också?
Ja, det är precis som tingsrätterna. Det är utspritt lite överallt.
Jaha, där ser man. Ja, så när ska kammarrätten ta upp det här då?
Nej, det vet man aldrig. Det tar väl ett tag.
Mm.
Och där är ju mitt huvudsakliga argument att förvaltningsrätten överhuvudtaget inte har tagit ställning till de demokratiska skäl som jag anförde. Nämligen att det ingår i mina demokratiska grundlags- och konventionsskyddade hävdvunna demokratiska fri- och rättigheter att kunna ta del av vad som sker i den demokratiska processen och även kunna delta i densamma.
Mm.
Men även om man låser in folk i fängelse och på så sätt avskärmar dem från samhället, så ska man inte ta ifrån folk deras demokratiska fri- och rättigheter.
Okej, okay, men
typisk rättshaverist med andra ord.
Men det låter ju som att du kommer vara ute innan det här är beslutat i slutändan.
Ja, förmodligen.
Men då kanske det har bäring på någon annan i fängelset.
Ja, precis. Ja, alltså, ger de mig den rätten så bör de ju ge den till alla.
Mm. Vad saknar du mest utanför fängelset? Låt mig gissa, god mat.
Ja, det är också, men framförallt är det ju tillgången till internet.
Mm.
Alltså här är man ju så vansinnigt avskärmad Vi har på lärcenter där jag läser tyska så har vi då tillgång till ett par online-saker. Dels den här gratisordbok.se och dels Nationalencyklopedin, dock med censurerade bilder av någon anledning.
Ni har ett bibliotek, va?
Ja, det har vi. Men det är ju liksom, det är ett fängelsebibliotek, så det är inte så särskilt aktuellt. Jag menar, uppslagsböcker och sånt, det har ju liksom ofta en 5-6 år på nacken, så att det kan inte mäta sig med Wikipedia.
Just det, jag kommer att tänka på Julius Fucsik av någon anledning, med snaran runt halsen tror jag att hans bok hette på svenska. Det var ju en tjeckisk, eller tjeckoslovakisk under den tiden då, kommunistisk författare som skrev från fängelse tror jag, eller om sina fängelseerfarenheter.
Ja, det kanske kommer en bok ur det här också, vi får se.
Du skriver ju för 17 redan på en bok, du crowdfundade ju en bok om EU som du inte har gett ut än.
Nej, men nu ligger allting klart att skrivas in. Problemet är ju liksom att jag får arbeta för hand. Eftersom det finns då tillgång till datorer, men man får inte ta med sig filer härifrån.
Aha.
Jag har blivit försedd med massor av pennor och anteckningsböcker här från utsidan. Så att det har jag, så jag klarar mig. Och då kan jag sitta och arbeta när jag vill dessutom.
Ja, just det. Hax, är det något speciellt som du skulle vilja ta upp i den här podcasten? Något politiskt, menar jag?
Ja, kampen fortsätter. Vad som är intressant, det är ju att man kanske borde börja fundera lite grann om plan B. Jag menar, vi har ju slagits mot övervakningsstaten, då alla dess olika påfund, FRA och datalagring och sånt här. Men samtidigt så ska man ju vara medveten om att vi har förlorat på punkt efter punkt också. Och oavsett om vi vill det eller inte så breder ju övervakningsstaten ut sig. Och därför så tycker jag att man måste, samtidigt som man bekämpar övervakningen i sak naturligtvis, så måste man tänka lite grann i vidare banor, nämligen att nu finns de här övervakningsverktygen på plats. Och nu gäller det att bevaka politiken och välja in politiker som inte missbrukar de här verktygen. För det, jag menar, nu finns verktygen och risken för att de ska missbrukas är uppenbar. Och det är väl förmodligen bara en tidsfråga. Striden går in den breddas, den går även in på nya fält nu. Att vi måste se till att de här verktygen hanteras på ett rimligt sätt.
Så du menar att det här kan nästan användas i den kommande valrörelsen, att man säger att men rösta inte på det här partiet, för ni vet ju nu vilken makt de har att utnyttja de här verktygen som numera finns.
Ja, precis. Så det gäller ju i princip för alla de gamla partierna.
Jaha.
Och även de som lovade att bekämpa övervakningsstaten innan valet. Då tänker jag speciellt på Miljöpartiet, som ju bland annat tog många av Piratpartiets väljare i förra valet och förra EU-valet, eftersom de marknadsförde sig som vänner av privatlivet och mot massövervakning, och sen har gjort precis tvärtom i alla fall.
Mm.
Så är det när man sitter i regering med sossar, eller moderater för den delen också.
Ja, okej. Är det något annat du har på hjärtat?
Ja, jag sitter här och väntar på att det ska bli den 15 maj nu. Då kommer jag att komma ut delvis i alla fall. Man kan ju gå ut innan hela tiden är uppfylld, antingen på fotboja om man har någonstans att bo och ett arbete. Eller också så kan man gå till ett så kallat halvvägshus där man får en liten lägenhet och sen får möjlighet att jobba eller praktisera på dagarna. Så att jag räknar kallt med att förhoppningsvis från 15 maj så ska jag finnas på nätet igen, även om min rörelsefrihet fortfarande kommer att vara något begränsad.
Mm. Sen ska vi ju säga också att du finns ju faktiskt redan på nätet, för du skickar brev från fängelset som jag publicerar på 5juli.se. Men Hax, du är ju i fängelse för att du inte har betalat skatt i Sverige, för att du är ideologiskt emot att betala skatt. Så du har aldrig i ditt liv lämnat in en sån här självdeklaration som man ska göra i Sverige, och då har du blivit skönstaxerad och så har det här eskalerat och så vidare.
Tillräckligt, ja.
Men innebär det att du har ändrat uppfattning? För nu kommer du väl betala skatt när du kommer ut ur fängelset, eller?
Ja, man säger så här. Att när jag kommer ut så kommer jag ju liksom flytta tillbaka till Tyskland igen. Och Tyskland betalar jag gärna skatt av ett par skäl. Dels därför att det är faktiskt då ett land jag har valt att flytta till. Och har jag själv valt att flytta till ett land som har vissa regler, då får jag finna mig i dem. Och dels så fungerar ju faktiskt Tyskland. Man får någonting för skattepengarna. Behöver man polis så kommer polis. Även om det bara är för mindre ärenden. Behöver man sjukvård så är det bara att gå in till på närmsta läkarmottagning. Och så är det ordnat för inom en halvtimme. Alltså sådana saker som basfunktioner i samhället som inte fungerar i Sverige, trots att skatterna blir högre och högre.
Men är det verkligen så illa i Sverige?
Ja, nu växer ju vårdköerna igen, och varenda människa man pratar med här suckar ju så fort ordet vårdcentral kommer på tal. Det är ju stora problemet med svenska vården, att folk inte kommer åt primärvården. Och sen när de kommer in i vårdsystemet så är väl kanske vården av någorlunda god kvalitet, eller kanske rent av hög kvalitet. Men eftersom man inte har någon, så att säga, husläkare, utan bollas runt mellan massor med olika läkare och sjukhus, så blir det ju ofta fel i alla fall, eftersom ingen har något helhetsansvar. Och i Tyskland så har ju ens husläkare det helhetsansvaret. Det är ju han som skickar den till olika ställen och sen tar emot alla papper och gör en egen bedömning.
Ja, det är möjligt.
Och sen så är det ju som så att när man blir kollektivansluten till ett system, som man väl kan säga att jag har varit i det svenska systemet, då tycker jag man har rätt att protestera. Och om man är kollektivansluten till ett system som till exempel inte lever upp till de grundläggande krav man kan ställa på en stat, nämligen att skydda människors säkerhet och egendom mot inre och yttre fiender, då har ju staten brutit samhällskontraktet redan, så då har man ingen anledning att betala skatt. Sen kan man också vara lite filosofisk och diskutera huruvida skatt är stöld eller slaveri eller något liknande. Men det tar en stund att förklara, så då föreslår jag att man läser Robert Nozicks Anarki, stat och utopi för att få de begreppen klara för sig.
Mm-hmm. Okej. Du har väl läst Ayn Rand förresten?
Ja, till och från.
Jaha. Jag trodde det var sånt som man måste läsa om man är libertarian. Jag har inte läst henne.
Problemet är att hon är en dålig författare.
Mm-hmm.
Som skriver väldigt tjocka böcker. Jag har läst en del av henne. Nu har jag stående i bokhyllan här från biblioteket ett par böcker som jag har beställt in. Som jag tänkte att jag faktiskt nu ska ta mig tid och tvinga mig igenom.
Mm.
Jag måste få reda på vem John Galt är. Fast det kanske inte är någon som kommer att få veta någonsin. Jag vet inte.
Okay.
Så är det med den saken.
Mm.
Det är hårt att leva efter sina principer.
Ja. Visst är det det? Ibland måste man anpassa sig till verkligheten.
Ja, kanske.
Hax, kommer du ihåg när vi hade ett podcastavsnitt som hette Så vill regeringen stoppa Lexbase?
Det har jag tagit min av, ja.
Jag ska kolla vilket nummer det var. Det var nummer
59.
Ja, och Det handlade ju om en lagrådsremiss som regeringen hade skickat ut, som hette Ändrade mediegrundlagar, och det handlade om att de ville göra om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen på en mängd punkter. Dels var det liksom lite språkliga uppdateringar, skrev de. Och då var du kritisk och sa att det gäller att vara försiktig så att man inte ändrar innebörden i så fall. Kommer du ihåg det?
Mm.
Men den huvudsakliga ändringen är att man inte ska få driva register där det ingår uppgifter om folks etniska ursprung eller sexualitet eller brott de har begått. Alltså sökbara register, alltså som till exempel en karta där du kan se alla som har begått ett sexualbrott i ditt område till exempel. Det var ju det som Lexbase var, en sån funktion eller ett sånt register. Och ja, det är ju det, knäckfrågan där är ju egentligen så är alla de här uppgifterna offentliga, för du kan ringa till en domstol och be att få ut domen. Och då får du reda på vem som är dömd för sånt här. Men när man samlar i ett register så blir genomslagskraften så stor. Och det är ju det där som regeringen vill förhindra nu.
Det är ju lite mixed emotions där. Därför att å ena sidan så kan man ju anföra att, den som har sonat sitt brott ska liksom kunna komma tillbaka till samhället och utan att, det ligger den till last efteråt. Å andra sidan så är det naturligtvis så att det ligger i den enskilda individens intresse att, få reda på om man är omgiven av farliga människor. Eller människor som har begått brott. Speciellt i tiden när polisen inte fungerar.
Ja, det är så som Helene Bergman argumenterar. Hon är ju en feministisk pionjär som drev Radio Ellen på P1 för många år sedan. Och hon är en av de som ligger bakom en kampanjsajt som du naturligtvis inte kan känna till, men som heter stoppagrundlagsändringen.se eller stoppagrundlagsandringen.com. Och där kritiserar de just den här Lexbase-lagen eller vad man ska säga. Och hennes argument är att som kvinna vill hon kunna kolla upp den som hon dejtar och veta om han är dömd för något. Men jag vet inte riktigt om det... Det är alltså väl inte något som kvinnor gör i allmänhet eller män för den delen.
Nej, men alltså det är ju... För att komma från en feminist så är det väl en någorlunda rimlig... rimlig åsikt. Jag menar, folk vill ju veta vilka de har med att göra, men återigen så kan man ju då tycka att om någon har blivit dömd för någonting, vad det nu är, och avtjänat det straffet, så ska inte det liksom ligga dem till last senare. Men det är klart att när det gäller människor som har till exempel en våldshistoria eller något sånt där, så ja, det är en svår fråga. Det är ena sidan och andra sidan. Men här finns ju dessutom riskerna, de gamla vanliga riskerna, att gör man sådana här lagändringar så kommer det att drabba helt andra saker som man inte har tänkt på. Varje gång man ändrar i lagarna så får du ju en massa oförutsedda och oönskade konsekvenser. Och går man in och petar här så kan jag tänka mig att det kommer att få konsekvenser på andra områden. Till exempel kan det handla om journalistik som jag menar, är det ett register över dömda människor att till exempel ha en blogg eller en podcast som handlar om intressanta rättsfall där man samtidigt berättar vilka det handlar om.
Alltså, där säger du ju något väldigt intressant, för det man vill ha, det är ju lite exempel på vad som skulle kunna förbjudas utan att man har tänkt på det, så att säga. För att jag förstår ju verkligen hur regeringen menar med det här lagförslaget. Jag är också kluven, för att jag vill ju å ena sidan inte ha ett Lexbase-samhälle liknande det som man har i USA, där de ju har ett... register för dömda sexbrottslingar till exempel, som är väldigt offentligt, och det finns till och med appar där du kan se vilka som bor i din närhet. Och samtidigt så tycker jag ju att offentlighetsprincipen är fantastisk, och den måste vi ju hålla högt. Men jag tror att för anledningen till att jag har tänkt på det här på sistone är för att jag höll på med en kampanj för 50 juli-stiftelsen liknande den här stoppa grundlagsändringen, där jag försökte liksom, hur ska jag väcka opinion i den här frågan? Och då slog det mig att, men herregud, folket är ju förmodligen på regeringens sida. Folket tycker att Lexbase är ett jävla kriminellt eller att det är lite skuggverksamhet liksom. Och då tänkte jag, då vill man ju ha de här exemplen som du började ta upp nu, men hur skulle, vad skulle kunna drabbas? Finns det fler saker som skulle kunna drabbas av den här grundlagsändringen?
Det finns det säkert, men saken med oförutsedda konsekvenser är ju att de är oförutsedda. Så att jag kommer inte på något pedagogiskt exempel from the top of my head just nu. Men så är det ju sen. Här står ju då två principer mot varandra. Det ena är offentlighetsprincipen och transparens och informationens frihet. Det andra det är människors rätt till privatliv och även då människor som är dömda för ett brott.
Transparens versus integritet.
Ja, ofta kan man ju säga att man faller tillbaka på vad som är tyngst rättigheter. I det här fallet så är det nog lite knivigt att avgöra. Men jag lutar nog ändå åt att i det här fallet så är det informationens frihet som väger tyngst.
Mm.
För jag menar, det är ju ett strikt observerat rättvise- och rimlighetsperspektiv. Så är det ju inget som... Så här, om vi säger så här, det är handlingar som har begåtts, handlingar får konsekvenser, domarna är offentliga, människor har rätt att ta del av offentlig information, och har man gjort något djävulskap kanske man får slå sitt kast.
Mm.
Jag tror att det väger tyngst, men samtidigt så är jag en stark vän av privatlivets helg, så att... mixed emotions.
Ja, jag tror att här måste vi ta upp en grej som har varit lite aktuell nu på nätet i alla fall, fast även på Nordegren och Epstein på P1. Det finns en kille som på eget bevåg har gått igenom hundratals eller kanske rent av tusentals domar och kollat etniskt ursprung på de som har begått sexbrott i Sverige. Alltså om de är födda i Sverige eller i Europa eller utanför Europa. Och så har han sammanställt allt det här. Och nu hittar inte jag hans namn just nu. Eller kan det möjligtvis vara P. Johansson? Just det, P. Jonasson heter han. pjjonasson.wordpress.com. Adressen till hans blogg. Och jag kollade bara på sammanfattningen och det är helt graverande uppgifter han har fått ut.
Och det då, tror jag säkert.
Ja. Och då är ju liksom det intressanta här att det inte nämns i vanliga media. Då får man ju verkligen intrycket av att det finns en sanning som förtigs. Sen är det så här också att den här P. Jonasson, han är sverigedemokrat. Och då tycker ju vissa att ja, men då väger ju hans argument lättare eftersom han har en ideologi bakom sin amatörforskning. Men jag måste faktiskt säga att även om det är olyckligt i sammanhanget så fakta är fakta och det måste man ändå respektera.
Ja, fakta ska bedömas på sina egna meriter. Vad man väl kan säga här, och det är ju en aktuell fråga just nu, det är att när privatpersoner gör sånt här som han gör nu, Så måste man ju titta på liksom den vetenskapliga grunden och den statistiska noggrannheten och möjliga former av bias och sånt här som kan finnas i det här. Därför vore det ju mycket tryggare om det här gjordes av proffs, till exempel av BRÅ. Men nu vägrar ju regeringen att låta BRÅ eller att ge BRÅ i uppdrag att göra sådana saker.
Mm.
Det har ju varit en del bråk om det i media på sista tiden. En del partier vill att BRÅ ska göra detta och en del vill att BRÅ inte ska göra det. Men man har gjort det till exempel Norge och där instämmer ju alla från höger till vänster om att det här är värdefull information även om de sedan drar olika slutsatser av informationen.
Mm.
Så information så måste ju bedömas utifrån sina egna meriter.
Precis, och även om amatörforskning naturligtvis har brister så kan man ju ändå inte avfärda den helt.
Nej. Men det vore intressant att se en proffsig utredning av det här. Mm. Det vore väl en uppgift för ett grävjobb i i någonting i media som kan avsätta större resurser till det.
Mm, verkligen.
Och kanske ta in experter på statistik och sånt här.
Och det man undrar då i relation till lagrådsremissen ändrade mediegrundlagar, det är ju, skulle den här P. Jonassons arbete vara möjligt ifall den lagen går igenom? Och ja, det skulle det väl, för att han har ju på eget bevåg naturligtvis tagit ut domarna från domstolar, men han skulle ju inte kunna prenumerera på en registertjänst liknande Lexbase. Och vad är det som skulle vara så fel med att göra det? Alltså det är ju information och det är sammanställd information. Ja. Hur kan man vara emot det?
Ja, alltså... Om man försöker stoppa information som finns, och framförallt om den är korrekt, vilket det ju är liksom, är det en dom så är det en dom så är det en dom, då är det ju någon form av censur. Och så ska vi inte ha.
Mm.
Så att nej, jag lutar nog åt att Lexbase ska få finnas, även om jag känner en viss olust inför den. Men där måste man ju hålla i minnet att bara för att man tycker att någonting är olustigt behöver inte innebära att man ska förbjuda det.
Mm.
Och sen så kan man väl också säga att om vi ska försvara ett öppet och fritt och demokratiskt samhälle mot auktoritära tendenser, då är ju faktiskt fakta och evidensbaserad politik, alltså fri information, avgörande. Det är ju det bästa motgiftet mot auktoritära tendenser.
Mm.
Jag menar, både forskningen, om vi tar till exempel Brå, och media, som också skulle kunna göra tyngre sådana här utredningar, måste ju vara konsekvensneutrala. Det får ju inte handla om att man bara publicerar de svar som man gillar, eller att man bara undersöker det man vill veta, utan man måste ju även acceptera att det finns information som är jobbig och besvärlig.
Mm.
Så det är så.
Ja, och med det tycker jag att du, Hax, får säga några slutord om läget överlag.
Ja, fortsätt kampen. Marschen mot övervakningsstaten går framåt. Så dels måste vi som sagt stoppa de enskilda förslag som kommer upp. Men framförallt så måste vi till exempel nu i den kommande valrörelsen ställa krav på våra politiker, så att vi vet att de inte kommer att missbruka de här systemen.
Mm.
Och hur man nu ska göra det, men det återkommer vi till.
Mm. Hur är det? Ska du ställa upp i riksdagsvalet?
Ja, jag har lovat att kandidera för klassiskt liberala partiet, heter de.
KLP?
KLP, ja. Det är ett litet parti som brukar få 1500 röster ungefär, men de tycker ungefär som jag.
Mm.
De är för frihet, de är libertarianer, som alltså tycker att människor ska ha så stor frihet som möjligt så länge man inte inskränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom, samt att alla ska ha lika rättigheter i en strikt rättighetsbaserad mening. Så men det är ett så litet parti som de har inte ens råd att, de är registrerade, men de har inte råd att distribuera valsedlar och sånt till alla.
Mm.
Alla vallokaler, så vill man rösta på dem får man ta en blank valsedel och skriva klassiskt liberala partiet på den. Och gör man det så röstar man på mig, bland andra.
Kommer du ihåg Christian Gergels parti Fria listan för början av 2000-talet? Hans devis var ju kombinera vänsterns hjärta med högerns, ja, vad hade högern? Marknad.
Gärna.
Ja, alltså... Nej, men högerns marknadstänkande med vänsterns sociala system.
Högerns hjärna med vänsterns hjärta, tror jag det var.
Alltså, det var det, ja.
Det var i och för sig en trevlig och rätt rimlig devis, men...
Jag kan berätta att jag röstade på honom.
Ja.
Och sen träffade jag honom på en middag och berättade det, och då blev han helt rörd och sa att han ville krama om mig, för att nu har jag snart träffat alla av de 600 personer som röstade på oss, sa han.
Ja. Och ja. Ja, ja, det får vi låna ett party för de som röstar på KLP också.
Mm.
Så Så nu måste jag snart iväg till tyska lektionen, hör du.
Okej.
Så jag tycker vi tar och bryter bandet här och tackar dem som har lyssnat. Och sen vill jag ha kvar dig på linjen och diskutera lite annat med dig.
Okej, bra. Då kör vi så. Ja. Då säger vi hej då till lyssnarna.
Ja, hej och på återhörande.